Jag pratade med min fru här på morgonen, och det är ju så här att jag jobbar i församlingen Arken, och jag är bibellärare där. Jag har varit anställd där i många år och jobbat som övergripande ledare och alla möjliga grejer där i den här verksamheten. Men nu på senare år har jag nu börjat resa mer, och jag jobbar också tillsammans med en mediaföretag, skulle vi kunna säga, som ligger nere i Älmhult i Småland, precis på gränsen mellan Småland och Skåne, om ni nu känner till någonting om Sveriges geografi. Det är ju inte säkert, jag känner inte till allting om Finlands geografi, så ni är fullständigt förvåtna om det är så på det viset. Men det ligger neråt södra Sverige i alla fall. Och Älmhult är, kan vi säga, ska vi säga en liten by, höll jag på att säga, kan vi säga. Det är nog mindre än Sibbo, kommunen där. Det är 10 000 i den här kommunen, tror jag det är, eller någonting sånt där. Det här Älmhult. Det är känt däremot därför att det berömda svenska företaget IKEA startade i Älmhult och har sitt huvudkontor i Älmhult. Och världens mest välsorterade IKEA-butik finns där i lilla Älmhult, dit vallfärdar då människor för det. Så det är en ganska livligt samhälle, för det kommer in en 3-4 tusen människor varje dag till Älmhult som inte bor i Älmhult för att arbeta där. I somras den sedvanliga sommarkonferensen i Älmhult, som man brukar kalla för Jesusfestivalen. Och under de här mötena så upplevde man på ett alldeles speciellt sätt att Guds ande kom och liksom började göra saker bland människorna. Det brukar vara starka möten, det brukar vara härligt, men man kände det var något speciellt, någonting som Gud liksom gjorde. Så man tog ett beslut helt enkelt där nere i lilla Älmhult och sa så här: Gud, gör någonting ibland oss. Och man kände att Herren talade till dem och sa så här: vi måste fortsätta de här mötena. Och det var en predikant då, speciellt där, som man kom överens med det här med. Så man kände liksom var det här. Han heter Jens Garnfeld. Han är pastor i Köpenhamn. För Köpenhamns kristna center där. Och i alla fall i samband med. Så man kom överens med Jens där. Att vi ska fortsätta där. Så man startade något som man kallade för Jesusfestivalen Extended. Man lade till ett litet engelskt ord där. Extended betyder utvidgad eller fortsatt. Någonting sånt där. Så man fortsätter. Så bestämmer man sig att under hela hösten ska vi från måndag till onsdag kväll ha väckelsemöten, bestämmer man. Och kan ju tänka att det här är en liten ska vi säga, friförsamling, kan vi säga, på mellan 50 och 100 medlemmar kanske då någonstans. Jag vet inte hur många ni är här, men och deras lokaler är inte större, de har sämre lokaler än ni, kan säga, på det viset då. De har en liten sån här byggnad de har hyrt där, och så har de renoverat den och gjort den. Det är fint så här, men det kanske går in 50-100 personer där då. Någonting i den här byggnaden. Men det är festligare, och jag kommer snart till varför jag berättar det här för er. Men själva grejen är den, att de fortsätter att bestämma sig för det här. Och jag har ju varit med där och delaktig i de här mötena och varit involverad på olika sätt. Därför att kopplat till det här nu är ju en tv-station som heter Kanal 10 då i Sverige. Och jag vet inte om ni känner till den här, men Kanal 10 sänder kristen tv över. Och det går ju att följa deras program även i Finland om man vill. Dels om man har satellitmottagare, men också om man har en webb, alltså internet, så kan man ju gå in via den då. Och i alla fall, det som händer här nu då är att Guds ande börjar falla. Det är inte speciellt på det där viset att 100 000 ofrälsta kommer och springer in och säger jag vill bli frälst. Det har inte skett än, så att säga. Men det är speciellt därför att människor möter verkligen Gud. En av de första sakerna som sker, det är att det fanns deras andra pastor, heter Kjell Anders. Han brukar tolka nu. Han har varit pastor i många år, och han har varit djupt, djupt deprimerad. Alltså han kom in i ett verkligt djup utbränning, som vi brukar kalla det idag, och depression. Och jag har ju varit nere där en hel del och predikat, eller varit där i Älmhult och predikat i församlingen och sådär. Och jag var där och jag bodde hos Kjell Anders och hans fru Åsa. Och han var, alltså det här var nu i, så måste det varit ett, ja, tiden går så snabbt. 1,5 år sedan kanske, eller något sånt där. Han var en djup depression. Alltså, du vet, du sitter och pratar med en människa och du känner att det blir jobbigt samtal. För att du kan, alltså, det är så hopplöst. Det var så hopplöst. Han hade prövat allt. Han visste ju allting också, vet du. Han var ju pastor. Han hade ju varit med om hela den här och varit med i hela trosväckelsen och varit med om alla de här bitarna. Han kände till allt det här. Och ändå så var han in i det här mörka, mörka rummet. Där någon hade liksom stängt dörren och slängt bort nycklarna, kände sig som. Förstår ni? Och så han var där och vi pratade en hel del, jag och han, under den här helgen. Och han kom upp till arken sen och han fick en väldig hjälp där. Och det hjälpte honom. Men så sjönk han ner igen i det här. Plötsligt det hade starka rötter i hans liv. Men en av de första sakerna som hände, det var det här. Bara för att du ska veta att någonting kan vara verkligt. Att Kjell Anders och hans hustru bestämmer att de orkar inte vara med på Jesusfestivalen. Han säger, jag orkar inte. Jag orkar inte med alla folk. Och han beskrev det så här. Att du vet, om du är van att vara en ledare. Och du är van att komma med någonting positivt. Du är van att komma säga något gott till andra. Och så kommer då folk och frågar dig efter. Han sa, hur mår du? Hur är det med dig? Och du har ingenting gott att säga. Du kan inte säga något positivt. För du har inget positivt att säga längre. Vad händer då, sa han. Jo, då drar du det hellre tillbaka. Så jag stannade hemma eller smög in efter på mötena. Satte mig längst bak och gick före alla andra. Så jag inte behövde prata med några. För det var så jobbigt när de kom och frågade sig, hur är det med dig? Och jag var tvungen att säga, jag hade ingenting positivt att säga, sa han. Och det här är liksom en fin och härlig gudsman alltså. Men då vädjar, så att säga, Börje Claesson då, som är pastor och också ledare för det här arbetet. Han säger till Kjellan, jag känner på något sätt här att Gud ska göra någonting i det. Att det är någonting som ska ske. Så kom då till bara Jens möten. För han kände den här Jensen tidigare då. Och hade någon slags relation med honom. Tyckte om honom. Så han bestämde sig för då att han skulle komma. Så där i liksom, så slinker han in då. Precis som man brukar i mötet där. I ett av mötena det var i slutet av veckan här. Och kommer in och sätter sig långt bak där. Liksom där. Och de är alla överraskade över vad Gud gör. Hur Herrens ande kommer och faller över dem. Jens själv säger att han var jätteöverraskad. För han hade ett fullt schema, reseschema. Han skulle åka till. Och lilla, så han hade liksom tagit. Han hade liksom, för att vara snäll, så hade han lagt in Älmhult. För det är ju en liten fjuttort. Han skulle åka till Sydamerika. Han skulle åka till alla ställen där. Så han hade varit snäll och lagt in då Älmhult i schemat. För att han kände Börje då. Han tänkte, jag gör den här helgen. Sen åker jag vidare till väckelserna där ute i världen. Så, här. Så han själv var liksom överraskad. Herrens ande bara föll och kom. Och han kände att Herren talade till honom. Det måste ändra det här. Och det som hände i den här biten, det var två olika saker också. Jag bara tar den här historien. Jag vill bara uppmuntra dig. För jag kommer till en poäng alldeles strax. Men det var att när Jens, dels så bestämde sig helt plötsligt Aftonbladet. Det är Sveriges största kvällstidning alltså. För att komma på besök av någon anledning till denna lilla konferens. Så de sände ner två reportrar. Ner till Älmhult och gjorde ett helt reportage som kom på mitt uppslaget av Aftonbladets upplaga. Och stort stod det med text, mirakelmannen som väcker upp döda. För att han hade varit med om, han berättade alltså en berättelse om hon hade varit med om att ett litet spädbarn som hade varit död i två dagar blev uppväckt från de döda i den här. Då texten, de sätter ju rubrikerna lite sådär, kvällspressen ni vet, för att ställa lite då. Men, och sen så gjorde de ett webb-tv, liksom reportage av det här. Mitt när han står där ute i svenska skogen kan vi säga, för det är mitt i skogen här. Och läser detta reportage själv, Jens, ringer telefonen. Han plockar upp telefonen. Då hör han en amerikansk röst i örat. Det är Rodney Howard Brown från USA. Och han ställer frågan så här. Han vet ingenting om Jens. Han ställer frågan. Vart är du, säger han. Ja, han försöker förklara att han är i södra Sverige på en liten plats. Och säger, du kan inte lämna denna plats. För det brinner överallt runt omkring dig, säger han. Och så då känner han i sitt innersta här, jag måste ändra det här. Så det som händer i alla fall nu då, det är att Kjell Anders smiter in på det här mötet. Han är där bak. Han går fram till förbönen efter alla andra har varit framme där. Och så känner han, jag smiter fram. Och när han står där framme, dunk, så kommer Guds ande över honom. Shup! Dagen efter träffar han Jens och Börje hemma i Börjes villa då, eller hus. Och där fortsätter betjäningen och Guds ande kommer och talar in i hans liv och verkar i hans liv. Och bara som så så släpper denna depression och den här mannen nu och den här utbränningen och den här mannen nu har stått i 9 veckor och tolkat varje kväll liksom totalt helad och upprättad. Förstår vad jag säger? Så det här är verklig kraft. Nu, det som händer då, börjar hända här nu i det här skeendet, det är att människor börjar alltså resa från hela Skandinavien, kommer till och med från Finland, hörrni. Kommer det människor resande till den här lilla platsen. De ligger liksom väldigt avvikande, kan vi säga. Det finns människor som alltså åker 4, 5, 6 upp till 9 timmar för att vara med. De kommer dit. Klockan 7 börjar mötet. Klockan 4 börjar de köa, för det här är en liten lokal. Den tar än så länge bara 100 personer, den lokal de har. De börjar köa klockan 4, så kan du säga köa. Det regnar, de står i kön och verkar. Klockan 6 blir de insläppta. Nu ringde pratade med min fru nu på morgonen, för nu har de här mötena på Arken. Och då sa hon igår, jag så frågade, hur var mötet, hur var det igår? Och sa hon så här, att jo, det var ju bra, men man är ju tvungen att åka dit ganska bra tid innan om man ska ha en plats. Så jag gick dit klockan 6, sa hon, för att ta plats. Vi har såna här reserverade medarbetarbänkar då, men man måste ta sin plats där då. Och då sa hon så här, det var helt otroligt, sa hon. Mötet öppnar klockan 7. Klockan 6 öppnar de dörrarna till lokalen. På 3-4 minuter hade hela denna lokal blivit fylld. Människor sprang in för att ta sina platser. Och då ska du veta att den här, i sitt grundutförande, så tar vår lokal 800 människor. Och man var tvungen att öppna sidogrejerna då i det här. För att människor fyllde upp hela den här lokalen på ett vips alltså. Det här säger mig någonting, och det är det jag är ute efter just nu. Säger mig någonting. Förstår? Det här med att Gud får verka har ingenting med någon 1800-tal och 1700-tal eller någon tidsande eller något annat att göra. Det har med en hunger att göra. Och det har med en öppenhet och ett mod från dem som liksom på något sätt upplever Guds ande att ta steg. Jag kan säga personligen att det här, att den här lilla församlingen i Älmhult har de här mötena vecka efter vecka och sänder tv också. Du förstår vilken crew, alltså vilken besättning de behöver varje kväll för att sända tv. De behöver ha en 10-15 personer. De sänder det också över hela Asien. Så de har översättare och sådana saker som sitter varje kväll och gör detta. De startar programmen klockan 17:15 varje måndag kväll. Slutar programmen klockan 23:00. Många av oss som är där, vi går upp och börjar jobba klockan 20:00 dagen efter. För det är massor av saker att göra naturligtvis bakom scenen, eller hur? För att få något sånt här att kunna fungera. Och då tänker jag inte bara på församlingen, utan jag tänker primärt på hela mediearbetet då, som pågår runt om det här. Men de har bestämt sig för det här. De vill det här. Och det är otroligt att människor kommer så hungriga. De kommer överallt ifrån och kommer och möter Gud och blir förvandlade och blir förändrade. Och liksom någonting börjar hända i människors liv. Det är någonting helt annat. Vad vill säga till er så här, att det här med vad Gud gör, det har inte samma med vilken tid vi lever i eller vad som händer runt omkring oss eller vad det är. Därför att en förvandlad människa alltså talar av sig själv. Förstår du vad jag menar? En människa som har gått i psykiatri och äter medicin och antidepressivt och hållit på i åratal och försökt hålla livhanken. Och ett nu drabbas av Guds kraft och blir totalt återställd. Det är inget som någon kan säga. Även läkaren, hans läkare gick ju och talade om för läkaren hur det var. Och han skakade bara på huvudet och sa, jag fattar inte hur det går till, men jag förstår att du tror. Men jag förstår att din tro är stark, sa han till honom så här. Det var ju inte en frälst läkare. Men jag ser ju på det att någonting har hänt. Någonting har ändrat dig, sa han. Och jag har inte varit med om något sånt här förut, sa han. Så förstår, ett vittnesbörd om att Gud griper in och gör någonting. Det förändrar allt. Det gör någonting underbart. Så att I Sverige är ju svenska är ju normalt sett kanske lite grann som svenlands finländare då, svensk finländare, vad ska jag säga, svensktalande finländare kanske vi ska säga då. Är ju kanske lite så här, vi är inte ju det där, vi är inte liksom de här afroamerikanerna, ni vet, när de predikar så ställer sig folk upp så yeah, come on preacher, come on halleluja. Utan vi är ju lite mer stilla så här, och kanske har man gjort något bra då kanske någon nickar lite så här halleluja, nu fick jag till det väldigt, tänker man då. Men alltså normalt sett så är vi inte så, tyvärr får vi väl säga. Det är på något sätt vår svaghet i frågan om det andliga. För det andliga måste man alltid, ska man ha tag på någonting från Gud så måste man vara ivrig kring det. Det går inte, precis som Pastor Gabriel var inne på här i början, så liksom, det går inte att tänka så här, om Gud vill då kommer han. Då kan jag säga till dig, då kommer han inte. Jag säger bara det, då kommer han inte. Därför att Gud samarbetar med den här jorden. Jesus lär sina lärjungar och säger så här, att det är de som säger så här, att låt din vilja ske så som den sker i himlen så på jorden. Det är de som säger det. Jag vill säga så här, om Gud har en vilja så genomför väl han den, tänker någon. Han har ju en vilja där uppe. Nej, men Jesus säger så går det inte alls till. Han säger, det är ni som ber att hans vilja ska ske på jorden. Och gör inte ni det, då sker inte hans vilja på den här jorden. Jesus säger till Petrus vid den här kända, ni vet, bekännelsen i Matteus 16. Så säger han till Petrus så här, och lärjungarna så här. Och åt dig, alltså åt församlingen, har jag gett nycklarna till riket, säger han. Och vad helst ni löser på jorden ska bli löst i himlen, säger han, eller hur? Alltså, han säger inte så här, vad som är löst i himlen kan ramla ner. Eller? Det ligger och skramlar saker där i himlen och lite löst. Så bunk, så faller de ner någonstans och träffar någon. Nej, säger han inte. Han säger, det är så intressant att han säger, vad ni löser på jorden, säger han, det ska jag lösa i himlen. Ni har nycklarna. Jag har makten. Ni har nycklarna. Är ni med på det? Otroligt viktigt att förstå. Jag har makten, ni har nycklarna. Jag har kraften, ni har tänd liksom tändvätskan, om man säger, eller vad det är, tändstickan. Det är otroligt viktigt för oss att liksom se hur det här fungerar och börja samarbeta med Gud. Anledningen till att, alltså jag menar, anledningen till att det inte växer, det är inte att det finns tv eller att vi är så sekulariserade eller någonting annat sånt där. Alltså, det är ju naturligtvis redskap från mörkret för att hindra människor att se Guds kärlek. Det förstår vi alla. Men det är inte det som är anledningen till att människor inte kan möta Gud. För jag ser dem möta Gud och så starkt, så oerhört. Jag hörde det här bönämnet nu om hon med ryggen som hade ramlat av hästen. Och tänkte på, jag hörde ett vittnesbörd bara av en ung tjej, 20-årsåldern, häromdagen. Som också var med om någon slags olycka. Jag vet, det var nog inte en häst, men om det var någon slags olycka. Och hon fick så fruktansvärt ont i ryggen efter detta. Och hade i flera år var hon plågad i ryggen kring detta. Och hon höll på nästan att ge upp. Hon kunde inte göra någonting. Hon hade sån oerhörd smärta. Men så gick hon till en konferens. Och där i konferensen så bad hon först för någon själv. Alltså hon ställde upp och var med och bad för någon att liksom, att den här skulle bli. Och hon bara kände Guds kraft. Hon kände Guds kraft rörde vid henne då också. Och då kände hon att Herren sa till henne, gå nu och få förbön själv. Men hon var tveksam, för hon tyckte hon hade gått så många gånger och fått förbön och ingenting hade hänt. Men hon kände då den där stunden, nu jag går. Så gick hon till en av sina ungdomsledare där och han la händerna på henne. Och hon föll till golvet, fylld av Guds, och blev överraskad. Och hon reste sig upp fullständigt frisk. En ung tjej. Halleluja! Gud verkar på det sättet. Så att, förstår, Gud verkar på det här sättet. Han är inte en annorlunda Gud idag. Men vi kanske är ett annorlunda folk. Vi kanske har börjat tro mer på omgivningen än på Herren. Vi kanske har börjat tro mer på de krafter som är mot oss än de krafter som är med oss, om vi säger så. Ni kommer ihåg den här berättelsen i Gamla testamentet om det var väl Elisas lärjunge som står och tittar ut och ser hela hären då samlas runt omkring. Och blir väldigt rädd. Och så säger Elisa till honom, frukta inte. Ty de som är med oss är fler än de som är mot oss. Herre, öppna hans ögon. Och så ser han då en himmelsk här av otrolig massa änglar stå bakom där. På något sätt. Och det gäller för oss liksom att få det här fokuset. Vad har vi på vår sida? Och tro på det. När jag var en väldigt ung eller yngre predikant än jag är idag, så var det en mycket känd profet som profeterade över mig. Och nu var det inte för att den var känd som är, men den personen du frågar är känd. Men profeterade över mig och sa så här: Peter, du kommer resa runt i hela världen och du kommer att tända eldar. Och jag tog det där ordet till mitt hjärta. Alltså att det här var vad jag skulle göra. Då tänkte inte jag så här, jag kommer från Västerås. Jag vill inte bara gurkor. Det är väl ingenting med mig. Så här. Jag vet att ingenting är med mig som människa på det viset. Och det är ingenting heller med dig som människa på det viset. Men förstår, det är inte det du ska tro så fruktansvärt mycket på. Att det ingenting är med dig. Du ska tro att det är någonting med dig. Därför att du har Guds ande som bor i dig. Det här är liksom någonting som hindrar Gud. Det ärar inte Gud att du och jag tänker att vi ingenting är. Det hjälper honom inte ett endaste dugg. Utan det hjälper Gud att du tänker att du är någonting. Alltså inte är någonting för mer än någon annan. Det var inte det jag sa. Det är liksom det är en sån här sjuka. Men att du är någonting på grund av att han har kallat på dig. På grund av att han har fyllt dig. På grund av att han har kallat dig. Och inte först en stund du börjar tro på det, så börjar du förlösa någonting. Det är inte så att Gud har favoriter och gör vissa speciella mer än andra. Det är bara det att det finns vissa som när Gud talar, lyssnar till det, tror på det och börjar gå med det. Det är det vi måste göra. Det är inte så att Gud tycker mer om Älmhult än om Sibbo. Absolut inte. Jag är helt övertygad. Jag vet det. 100% är därför att det står i Guds ord. Gud har inga favoriter så. Och Gud liksom väljer inte ut på just på det viset att han liksom puttar bort vissa och gör andra sådär på det viset. Utan han har utgjutit sin ande över alla människor, säger Bibeln, eller hur? Genom Jesus har alla människor fått tillgång till det som Gud gör. Och det som Gud är. Och därför så handlar det väldigt mycket om att vi börjar tro på det som Gud talar till oss. Igår kväll så upplevde jag väldigt starkt. Jag ska bara dröja några minuter vid det här nu. Jag vet, oj, tiden går så snabbt när jag, förlåt mig, jag håller på. Det kanske blir en längre predikan i normala fall. Ursäkta mig i så fall. Men jag är lite inspirerad. Jag är här för att göra ett jobb, förstår du? Jag är inte bara här för att klia dig på ryggen. Eller liksom att det skulle vara ett trivsamt möte. Utan jag är verkligen här för att försöka göra ett jobb. För att det som Herren har i åtanke när det gäller den här bygden, det ska bli förverkligat. Så om du bara kan ge mig några minuter ska jag försöka fatta mig kort i Jesu namn. Och liksom vara koncentrerad här. Men igår kväll när vi bad så kände jag att Herren talade till mig. Och jag talade ut det lite grann här. Att det finns ett arv på den här platsen. Och när jag vaknade i morse så började Herren tala till mig om det här igen. Och jag kände liksom att jag ville utvidga det här och uppmuntra dig den här stunden där. Och det jag fick igår kväll, det var liksom att det finns ett arv på den här platsen. Det finns människor, män och kvinnor som har bett och som har ropat till Gud och som har lagt ner sina liv på den här platsen. Och det har, kan vi säga, de här bönerna, det här som de har gjort, det finns kvar hos Gud som en skatt, skulle vi kunna säga. Det finns kvar som en resurs hos Gud. För saker vi gör för Herren, alltså våra liv, våra fysiska, biologiska liv försvinner. Och de är borta. Och de, inom situationstillstånd, kanske glöms bort efter ett par generationer. Så är det ju, eller hur? Jag menar, de flesta av oss kommer inte så många komma ihåg om ett par generationer. Det finns några få vi kommer ihåg som har gjort liksom, varit med om väldigt historiska förändringar, kan man säga. Men de flesta av oss är det så att om några generationer så är det ingen som kommer ihåg oss knappt. Så här. Deprimerande tanke kanske. Men jag menar, så här bara livet. Och men, du förstår, det är det här som är så viktigt. Att du och jag kan, vi kan lämna ett arv. På engelskan har de ett väldigt fint ord som jag tycker, legacy. Det betyder ungefär alltså någonting som fortsätter att leva vidare när du är borta, kan vi säga. Och alltså Bibeln är väldigt tydlig, om man säger så, talar, om du läser i Bibeln så kan du se att det här med legacy eller arv eller en fortsättning som lever vidare även när du fysiskt har slutat leva är en otroligt viktig tanke. Alltså det är därför som man tänker Abraham, han ska få en son, han lever vidare genom löftet, eller hur? Så Abraham lever, Abraham är levande ännu idag. Jesus säger ju samma, Gud är ju inte en Gud för döda utan för de levande, säger han. Eller hur? Så Abraham lever vidare. Hans liv är fortfarande aktivt i oss. Inte det fantastiskt? Hans liv är fortfarande aktivt i oss. På grund av att hans liv hörde samman med det som Gud gjorde och det som Gud sa det. Nu är det inte alla som är lika kända för oss i den här tiden. Men det är inte det jag pratar om just nu. Utan det jag pratar om att våra liv kan leva vidare. Och vad jag kände igår när jag stod här, det var att det finns människor från Sibbo. Nu känner ju inte jag dem, men jag vet ju ingenting om den här platsen egentligen. Annat än några små fragment här. Men jag upplevde när vi bad igår kväll att Herren sa till mig, det finns liv som lever vidare på den här platsen. Alltså i andligt sätt. Det finns människor som har lagt ner sina liv, människor som har bett böner, människor som har legat på knä, människor som har gråtit och ropat inför Gud. Människor som har liksom haft den här bygden och folket i den här bygden på sitt hjärta. Och deras böner, deras liv är fortfarande levande inför Gud. Det har inte upphört för att de försvann från jorden. De lever ju fortsatt med Herren förstås. Men deras liv, det arv, det legacy, alltså det, deras fortsatta liksom påverkan finns ibland er. Och i Bibeln så är det här som en väldigt stark tanke. Om du läser i andra Timoteus bara nu här. Ta några bibelord här. Andra Timoteus kapitel 1. Och jag citerade det där ordet igår kväll också. Där det står så här. Vers 3 kan vi börja i. Jag tackar alltid min Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt, natt och dag tänker jag på det i mina böner. Så här Paulus har den här kopplingen. Den är väldigt viktig för honom. Han säger inte att det är bara han som tjänar Gud uppriktigt med rent samvete. Han säger att jag liksom mina förfäder, säger han. För Paulus har förstått en sak här. Där att alla vi lever i en kontext, alltså ett sammanhang. Alla vi lever i samman. Och det är bara i kraft av sammanhanget som det som Gud vill kan bli riktigt starkt i våra liv. Och så fortsätter han, så säger han då, utifrån att han lever det, så fortsätter han, så säger han så här. Jag tänker på, vers 5, den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Louise och din mor Enuise och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig, sen. Därför påminner jag dig om att låta den nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbörd om vad Herre och inte heller för mig, säger han där. Här säger han. Nu talar Paulus om vad ska vi säga, arv och överföring på två olika sätt. Han talar, och båda de här sätten är jätteviktiga. Paulus, Bibeln menar att någonting i anden finns närvarande som vi kan utgå från. Ett arv är viktigt i två bemärkelser skulle vi kunna säga. Den ena bemärkelsen är att ett arv innebär att vi har någonting att förvalta, kan vi säga. Det andra ett arv innebär är att vi har förutsättningar på grund av vad någon annan har gjort. Är ni med? Alltså det vill säga, den som har ett arv startar inte från noll. Den startar från den punkt där den andra slutade, kan vi säga. Är ni med mig? Så det är väsentligt. Så säger han så här, det här arvet talar han här om. Det här som du har fått, Timoteus, det kommer av två olika saker. Dels så kommer det av att du att det finns de som har varit före dig i livet och burit på detta och lämnat det vidare till dig, säger han. Precis som för mig. Jag har haft förfäder och de har liksom lämnat ett arv som nu har blivit aktiverat i mig, säger han. Det är det ena. Men så säger han så här, hur aktiveras det här arvet? Och hur kan det få styrka idag? Jo, säger han, kom ihåg, liksom väck liv i den nådegåva som flammade upp i dig när jag la mina händer på dig, säger han. Alltså det fanns någon här och nu som bar på en smörjelse, som bar på ett uppdrag från Gud, som aktiverade det där i den här människan, i Timoteus liv. Och de här två sakerna tillsammans är så viktiga. Å ena sidan att det finns människor som har gått före som lämnar över någonting till dig. Och att det finns de utsedda av Gud som aktiverar detta i dig. Och du måste liksom omfamna en nyckel till att vidare. Det är att vi ser omfamnande. Det är att vi ser till exempel vilka Gud, det är att vi ser vart vi kommer ifrån och vilka Gud har sänt till oss. Vart vi kommer ifrån och vart Gud, vilka Gud har sänt till oss för att aktivera det här. För många gånger så missar vi den här punkten. Vi ser inte att Gud sänder människor till oss. Speciellt här i Skandinavien så liksom har vi liksom så här, vi ser alla likadant bara så här. Och eftersom vi gör det så missar vi ibland att Gud kan skicka människor till oss som har en förmåga och en utrustning att aktivera någonting i våra liv som vi inte själva får loss på andra sätt. Det är så här det liksom verkar. Så här i den här, på den här platsen så upplever det finns ett arv som ni kan utgå ifrån. Och lägg märke nu till att jag talar om ett andligt arv nu. Inte ett mänskligt arv. Och det menas här, det som ofta har skett i församlingen nämligen, det är ju det här grejen att vi förvaltar, men vi förvaltar inte det andliga, vi förvaltar det mänskliga. Vi förvaltar de traditioner och de sätt vi har gjort saker på, men vi förvaltar inte den andliga kraften. Och så vi är inte kallade att förvalta det mänskliga. Vi är kallade att förvalta det andliga arvet. Förstår du? Vi är inte kallade att förvalta byggnader eller mötessätt eller traditioner eller andra grejer. Det är därför det blir, alltså, jag menar, om du tittar på mycket av kyrkan idag, den historiska kyrkan om man tänker så här, så tycker jag att min personliga upplevelse och åsikt är den här att man har tagit ett förvaltarskap på allvar. Man har förstått arvet, hur viktigt arvet är. Men man har liksom plockat upp den mänskliga delen av det. Så fortfarande går man omkring med skrudar och grejer och gudstjänstordningar som var för tider för liksom hundratals år sedan. På något sätt. Som ingen kotte kan identifiera sig med idag. Men kraften som är där bakom är inte förvaltad lika bra. Den är inte lika synlig. Lyssna, vännen. Det finns ett andligt arv. Och jag tänker som har att förvaltas. Och ni har att förvalta det. Men det har ingenting med alltså egentligen hur Gud gjorde det förut. Eller hur man hade ordningarna för det. Det är inte det väsentliga. Utan det väsentliga är kraften. Nu, om jag tänker på det här Älmhultsväckelsen. Så tycker jag en fascinerande sak. När jag går på mötena där. Så tänker jag så här, en fascinerande sak är den här. Att här kommer det människor, unga och äldre, kan sitta liksom 70, 80, 90-åringar där och så kan det sitta 14, 15, 16-åringar där och så alla emellan, va? På samma möten. Och de sjunger sånger av olika typ då. Ibland sjunger de det dyra Jesu blod. Och ibland sjunger de hej hopp här kör ofadrittan. Liksom beroende på vem som är där och har lovsången, va? Men det intressanta i den här biten är Att det intressanta är att ingen är liksom upptagen med själva formen. alla är upptagna med Jesus. De reste inte hela den här vägen för att sjunga speciella sånger. De reste inte hela den här vägen för att ha en speciell gudstjänstordning. De struntade totalt i det, kan jag säga. De reste dit därför att de hörde Gud gör någonting i människors liv när de kommer till den här platsen. Är du med? Och alltså, om någonting ska kunna ske någonstans, så är det precis det här som vi måste komma till. Alltså, vi måste komma till punkten av att vi förvaltar det andliga arvet. Och jag pratade om det igår när jag egentligen pratade om arvets första, där Paulus talade om det i första Thessalonikerbrevet och sa så här: när vi kom till er så kom vi inte endast i ord, men med kraft och helig ande, säger han. Ni vet vad vi förmådde göra. Det är det som är vårt arv. Och det är det som alla som har hungrat efter Gud har burit fram och genererat och lagt ner och planterat i fler och fler och fler och fler människor, i fler och fler länder, i fler och fler språkgrupper över hela världen. Så har det här förvaltats genom århundradena. Och sen har det pågått ett parallellt förvaltarskap på något sätt. Där en del har hållit på och sysslat med att förvalta liturgierna och dräkterna och formerna och sångerna och alla de där bitarna vid sidan om här. Och säger om det här är kyrkan. Nej, det är inte kyrkan. Och det är inte liksom, det är inte arvet. Arvet är liksom Jesu kraft utgjuten på Golgata, där han befriar människor från synden, där han löser människor från mörkret, där han kommer med sin ande och gör någonting nytt i människors liv. Och det är det som den här församlingen Betania handlar om också. Jag är övertygad om att den startades inte för att bevara vissa gudstjänstordningar. Jag är ganska säker på, utan att läsa dess historia, att den startades på grund av att någon brann. För att den här pingstväckelsen, den här andens utgjutelse, skulle liksom komma till den här delen av landet. Det är det som är arvet. Det är det som ska förvaltas. Det är det som ska gå vidare på något sätt. Så det finns ett arv. Det finns någonting. Ni har en förutsättning. Ni har ett förvaltarskap av den andliga kraften. Men ni har också en förutsättning. Det betyder att när ni bestämmer er för att tro på det här, så startar ni inte från noll. Ni startar inte från er själva. Ni utgår inte från er kunskap bara eller er förmåga. Utan ni utgår från att ni har böner och andlig kraft i ryggen redan. Det finns andra som har banat en väg, skulle vi kunna säga. Och ni kan gå på den. Ni behöver inte hugga upp allting. Och nu pratar jag inte om liksom metoder och verksamheter och grupper, utan jag talar om andlig kraft. För vad jag märker i den här biten är att så vi, när vi alltid när vi börjar sakna kraften, så bygger vi upp en massa andra grejer. Och missförstå mig inte. Aktiviteter, verksamheter, organisation är jätteviktigt. Men jag pratade med Jens en kväll och vi pratade lite om det här. Så sa han så här, att där i Sydamerika, han hade frågat pastorerna där i Sydamerika. Där har de i Sydamerika en väldig väckelse som har gått fram de senaste decennierna. Och deras församling är ofta mellan 30 och 40 och 50 och 60 tusen människor alltså. Hör till vanligheterna där. Och det är inte bara, han sa, det är bara en församling, det är massor av församlingar som är så här, jättelika. Och då så frågade han sig, men vad är liksom själva grejen, hur är det här? Ja. Och då hade han frågat en pastor och sa han så här, då tyckte jag var så bra det här. Så han så här, jo, sa han, själva grejen är det här. Att vad många gör är att de försöker komma över hit, eller till väckelse överhuvudtaget. Och försöker de kopiera, så tar de den där modellen och tänker så där, vi ska komma över modellen. Och vi skojar lite grann, för när jag var ung, då var ju Yonggi-cho, ni vet, den här världens största församling där i Sydkorea var poppis. Och jag var ung pastor, vet du, så här. Jag tänkte så här, wow, jag ska också be så där på morgonen. För han gick ju upp tre varje morgon för att be då. Så jag tänkte så här, tre gjorde jag inte, men fem skulle jag gå upp då på morgonen, eller halv fem, eller så här, skulle jag be ett par timmar innan jag startade jobbet, tänkte jag så här. Och jag kommer ihåg att jag hade en sån här rosa plyschfåtölj där i min pastors bostad där, så jag böjde knä där så här, och sen vaknade jag efter en timme så här, liksom. Och refreshad, uppfriskad, men inte riktigt på det sätt jag hade tänkt mig. Men det gick liksom inte för mig det där. Jag var inte en sydkorean, jag hade inte den där rytmen i kroppen att gå upp klockan fyra på morgonen och be, helt enkelt. Men vi kopierar gärna vad någon annan har gjort, liksom i mönstret, i formen, och tänker det där. Sådär. Men, sådär, men det som händer här, när elden faller, Så vårdar vi elden och så bygger vi kring elden, sån här pastorn. Och det tycker jag var så fint. Liksom. Det behövs organisation, det behövs verksamhet, det behövs ordningar, det behövs struktur, det behövs alla de här sakerna. Men vi ser till att vi alltid bygger kring elden. Och jag menar, det är någonstans det som vi också, vi måste någonstans hitta där. Vi måste först ha elden. Vad spelar det för roll att vi har allt det andra om vi inte har elden? Om vi inte har Guds kraft, om vi inte har liksom smörjelsen på något sätt. Jag tänker på, jag är uppvuxen i Frälsningsarmén. Och blod och eld, vet ni, eller hur? Och i alla fall så mina många historier i min ungdom handlade ju om denna William och Catherine Booth då, som är grundarna. Helt, alltså, har ni inte läst Frälsningens historia så gör det gärna. Det är något av det mest fascinerande man kan läsa av historia. Alltså jag tänker så här, den nästan mest spännande historien utanför apostlagärningarna om församlingshistoria är Frälsningsarmén. Den är helt unik alltså. Men i alla fall, så det som händer är att den här William Booth, han är ju en ung, brinnande evangelist, kommer från metodismen. Och ett århundrade tidigare hade John och Charles Wesley och Spurgeon, nej, vad heter han, den här andra killen, evangelist, okej, okay, jag missade, tappade hans namn. Men de hade liksom predikat med eld och de kallade det för The Revival. Det var liksom, alltså väckelsen kallade de sin rörelse för. Därför att vad som hände är att tusentals människor samlades överallt där de var. Och människor föll under Guds kraft. De sa att de svimmade, till exempel. Och de visste inte vad det var för någonting. De tyckte, först trodde de att det var djävulen som var indragen. Men till sist när folket reste sig upp från de här grejerna så upptäckte de att det var ju inte alls djävulen, utan det var ju Gud liksom. För de hade helt förvandlade liv. Va? Så det hände alla möjliga saker där. Så när elden kom liksom över England, och många historiker säger att den här väckelsen räddade England från detsamma revolution som Frankrike var inne i. Va? Och, men 100 år senare så dyker då William Booth upp på scenen, och han är metodistpastor, han är brinnande. Och han är en evangelist och han drar tusentals människor när han predikar. Men nu har de börjat bli lite konservativa. Arvet har blivit formen istället för elden och kraften, så att säga. Så William Booth säger till ledarna inom metodiströrelsen: jag måste få mitt uppdrag är att predika. Sätt mig till att vara en evangelist. Skicka ut mig över hela Storbritannien och jag ska predika evangeliet, säger han till dem så här. Ja, då säger de, och då har de ett konvent där och han sitter på plattformen. Hans fru Catherine är uppe på läktaren. Och så ska de ta beslut på det här årsmötet då, om William Booth ska få bli evangelist. Men då bestämmer de där, säger de, nej, det ska han inte. Han ska vara en lokal pastor. De tyckte han var för mycket problem. Han var helt enkelt för radikal på något vis då, i den här situationen. Och då ställer sig hans fru uppe på plattformen och ropar över hela salen, var flera hundra där, ropar och säger, när de tar det här beslutet, William Booth ska bli lokal pastor där och där, och då reser hon sig upp på läktaren och säger, nej, säger hon, och så vänder hon sig om och går ut. Och där startade liksom det här arbetet. Men det som händer här nu, och det är det som jag är ute efter, jag ska inte utvidga det här för mycket, det är att han tar egentligen själva arvet. Det vill säga, den predikan som metodismen föddes i, den här elden av att människor skulle få möta Gud och bli frälsta. Han tar egentligen själva metodismen, mycket av vad frälsningen startade med var från metodismen. Av helgelseförkunnelsen, av liksom det pånyttfödda hjärtat som man liksom hade fått är från pietismen och alla de här bitarna. Det förde liksom William Booth bara i en ny form. Så han tog tag i själva arvet. Och arvet levde, det andliga arvet från Wesley och de första metodisterna levde vidare mycket kraftfullare i den här nya rörelsen än i den gamla, kan man säga då. Därför att någon förstod sig på det andliga arvet. Han utgick inte från en egen stad. Han hade med sig det här i ryggen, allt det som hade gjort. Men bara fortsatte med kraften i det och levde vidare med det. Är ni med på vad jag säger? Det här är så viktigt. Och jag känner att det här är också det som är för Sibbo. Nu har jag känner att jag har massor av mer saker att säga till dig här nu. Som jag tänkte säga. Men tiden går ju så fruktansvärt snabbt. Så vi får liksom lugna ner oss här nu då, idag. Och stanna med mitt budskap till dig här idag. Det finns ett arv att förvalta. Det finns ett arv att utgå ifrån. Det handlar om Guds kraft. Det handlar om Guds eld. Och det handlar om att människor ska bli berörda av Gud. Och jag känner att det finns en slags positiv fråga från himlen. För så är det jämt när man profeterar. Så är ju inte det, alltså när man profeterar så är det inte en ödesbestämmelse som säger så här kommer det bli. Utan det är en slags inbjudan, det är så här himlen ser på saken. Och då kommer en fråga som säger så här: vill du se det på samma sätt? Vill du ta emot det? Vill du agera i tro på det som Gud säger på något sätt? Och det känner jag också. Det finns sån potential, det finns såna möjligheter när man vandrar med Gud. Men allting hör samman med den här elden. Allting hör samman med den helige ande. Allting, Johannes sa, jag döper er med vatten. Han kommer att döpa er med helig ande och eld, eller hur? Sa han. Det är det som ju är specifikt för oss. Och eftersom vi är i pingstsammanhang så vet ju alla andra. Men det spelar ingen roll vad vi vet. Det spelar roll vad vi upplever. Det spelar roll vad vi bär på. Det spelar roll vad vi förlöser. Amen. Det är det som är det viktiga. Men det finns, och jag tror så här. Jag tänker så här. Att när vi väl tar ett kliv in. Och när vi initierar och förlöser det här, så märker vi plötsligt att det finns en större och starkare sammanhang än oss själva bara. Att vi är inte bara vi själva. Vi är bara inte summan av oss själva. Vi är inte bara summan av vår förmåga. Vi är inte bara summan av vårt kunnande. Vi är inte bara summan. Utan vi står i flödet av att massor med människor har gått före. Och när vi vågar kliva ut i det så bara förlöses det. Till och med Jesus säger ju så. Han säger så här när han ska gå och döpa sig. Så säger han så här säger han till Johannes. Johannes säger till honom när han ska döpa sig. Du borde ju döpa mig, säger han. Och säger han nej, säger han. Låt det ske så att allt som hör till rättfärdigheten ska uppfyllas, säger han. Jesus inser och säger att till och med han står i en lång följd av människor som har lagt ner sina liv. Och nu ska han döpas in i det. Han döptes inte till på grund av synd. Han döptes in i allt det som Gud tidigare hade gjort. Så därför fick Johannes som den sista representanten, den sista i raden av alla som hade gått före, fick vara den som liksom döpte honom in i hans uppdrag. Och därmed blev det ett erkännande från Jesus av alla de som hade gått före. Och också ett liksom insamlande av alla deras kraft. Att nu ska allt det som de har kämpat för, allt de har gett sina liv för, allt det de har ropat till Gud för, allt de har liksom jobbat och arbetat och lidit för, allt det ska nu uppfyllas i mig. Låt allt som har till rättfärdigheten uppfyllas, sa han. Och så döpte han sig ner i det där. Och då kom anden från himlen. Detta är min älskade son, eller hur? Som jag har behag i. Och så började han sin tjänst att förlösa allt det som alla tidigare hade profeterat, talat, arbetat, lidit, kämpat för i alla generationer. Där liksom blev det förlöst på något sätt. Jag känner att det är så här också. Gud vill förlösa det. Vi lever inte för sent. Vi är inte en postkristen tid som en del säger så här. De säger att vi är en efterkristen tid. Alltså vi är en efterreligiös tid. Det är vi. Det behöver inte vara negativt. Men vi är inte en efterkristen tid. För vår Herre lever. Och han kommer att leva när alla andra tider har dött ut. Så därför lever också vi. Men när jag var liten i frälsningen sjöng man, min Jesus lever, därför vill jag leva. Mitt liv är värt att leva för han älskar mig, eller hur? Det känner du säkert till. Så låt oss be. Ska vi stå så upp om vi orkar och bara be här stunden. Far, vi tackar dig för din underbara, underbara heliga ande som finns på den här platsen, Herre. Vi tackar dig, Herre, för vad du har gjort för Finland. Vi tackar dig för vad du har gjort för Sibbo. Vi tackar dig för vad du har gjort för omgivningen här. Vi tackar dig, Herre, för att du är lika angelägen och älskar människorna lika mycket nu som för 100 år sedan. Och du är lika hungrig och törstig efter att människor i Finland ska möta dig som i Afrika, Australien, i Sydamerika, var helst, Herre. Du, Herre, har i ditt hjärta en sån längtan, Herre, efter att människor ska få bli berörda av dig och det som du har gjort. Det står att du ska få se frukt av ditt lidande. Och det är det du väntar på, Herre. Och vi ber att en sån frukt verkligen ska uppstå genom den här församlingen, genom det här folket, Herre, genom de här människorna i den här bygden, Herre, så ska en sån frukt komma till dig, Fader. Jag ber, helige Ande, att du ska komma och utrusta. Jag ber att de ska börja ta sitt uppdrag och sitt arv på allvar, börja ropa till dig, Herre, börja söka dig av allt hjärta, Herre. Ofta när vi tänker på saker så tänker vi, det är omöjligt, det går inte, det får bli sen, hoppas att Gud kommer. Men Herre, när vi gnistan börjar tändas och vi börjar söka dig, Herre, det är då någonting sker. Far, jag bara ber att det ska hända på den här platsen. Jag ber att du ska tala med, till människorna. Jag vet, jag känner så starkt att du är redo. Du är på hugget, om jag säger så. Du är intresserad och aktiv i att beröra Finland, beröra den här bygden. Och jag ber, helige Ande, att du ska få en respons från det här folket, Herre. Att de ska lyfta sina hjärtan och sina röster till att prisa dig och lova dig och bryta igenom i allt som behövs, Far. Vi tackar dig för det. I Jesu namn, Herre. I Jesu namn. Halleluja.